States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
Not merely peace in our time, but peace in all time.
Deserves a break from politics and a permanent break. Talking about Brexit.
Hej allesammans och välkomna till Utrikespodden avsnitt nummer 6 med mig Axel Hellman och som alltid även Sebulon Kallander. Tja Sebulon.
Hej Axel.
Vi har en hel del att prata om idag och det kommer bli stort fokus på USA, dels från en utrikespolitisk vinkel, men vi kommer även såklart prata lite om den senaste utvecklingen där med protester. Sen har Sebulon också ett samtal med Kai Eide, som bland annat är tidigare norsk ambassadör i Stockholm och även FNs speciella sändebud till Afghanistan. Så det kommer bli en otroligt intressant konversation. Sebulon, jag tänkte att vi helt enkelt ska börja direkt med det som händer i USA. Jag tänkte se om du har några initiala spaningar där som du vill dela med dig om.
Ja, det är ju den största nyheten som pågår just nu. Och för den som kanske inte vet, den 25 maj så dödades en afroamerikansk man som hette George Floyd av polis i staden Minneapolis i delstaten Minnesota. Och han blev nedtryckt mot marken och hade en polismans knä över sin hals i nästan 10 minuter. Och han dog av det. Och det är fruktansvärt att se på inspelningarna från det. Och sedan dess så har samtliga 4 poliser som var involverade i det här avskedats och står nu inför åtal. Men det här har då lett till demonstrationer runt om i USA och även på andra platser i världen. Det är inte första gången, det är verkligen inte första gången som det har varit protester kopplat till polisvåld. Tvärtom så har det varit någonting väldigt förekommande, framförallt på senare år. Du och jag minns ju under Obama-administrationen hur det vid flera tillfällen blev stora rubriker och mycket protester kring enskilda fall av polisbrutalitet eller när man misstänkte att polisen hade agerat felaktigt. Fallet i Ferguson, sen fallet i Florida med Trayvon Martin och nu har protester då i USA pågått i snart 2 veckor. Och president Trump har hanterat det här på sitt sedvanliga sätt, det vill säga att han har försökt utnyttja det för sin egen politiska vinning. Han använder sig av en splittrande retorik istället för en retorik för att förena. Och det har varit väldigt mycket uppmärksamhet riktad mot just det han har sagt, det han har twittrat och hans hot att använda militären mot folket. Och det är ju ingen hemlighet att det finns en lång historia av rasism i USA. Man brukar tala om the original sin när man undertecknade självständighetsdokumenten och konstitutionen, att man tillät slaveri att fortgå. Och det upphörde först i och med inbördeskriget på 1860-talet, men därefter så fanns det andra repressiva lagar i sydstaterna, framförallt som kallades för Jim Crow. Och det dröjde i sin tur till 1960-talet innan det gjordes något åt dem. Och det var ju de rörelserna som bland annat Martin Luther King Jr. var involverad i. Och det kvarstår än idag då enorma ojämlikheter och orättvisor, framförallt inom rättsväsendet. Och det här då med proteströrelser är inget unikt i amerikansk historia, utan som jag antydde så är det någonting väldigt förekommande och faktiskt ett känt instrument för politisk förändring. Det vill säga att man mobiliserar breda sociala rörelser och driver på för att förändra lagstiftning. Det har varit rätt framgångsrikt genom åren. Och sedan har också, om man tittar historiskt, så har internationellt engagemang faktiskt spelat roll. Tittar man på det argument som framfördes på 60-talet för att slutligen då nedmontera segregationen och Jim Crow-lagstiftningen, så var argumentet att det försvårade för USA att i kampen mot Sovjetunionen, det vill säga kalla kriget, som ju då hade en, som var en konflikt som hade en ideologisk överbyggnad, det var svårt för USA att använda frihetsargumentet samtidigt som det fanns segregation, institutionaliserad segregation och rasism i USA. Och därför tycker jag det är väldigt positivt att se att folk uttrycker stöd och solidaritet med att åstadkomma positiv förändring i USA. Men samtidigt så måste ju det såklart ske på ett sätt som respekterar alltså våra lagar och som inte riskerar folkhälsan. Det här har då varit väldigt omskakande för USA de senaste veckorna. Och det har ju diskuterats en del i vilken mån det påverkar den pågående valrörelsen. Det är ju då presidentval i november. Och jag är väldigt ödmjuk för att spekulera allt för mycket. Det är fortfarande en lång bit tills dess. Och jag minns 2016 hur mycket som förändrades från den tidiga sommaren då till valdagen. Men det har ju funnits en del, det har ju framförts en teori om att det här kan gynna president Trump. Att han nu får en möjlighet att använda sin Richard Nixon-liknande retorik om lag och ordning. Och Richard Nixon var ju då en företrädare till Donald Trump som president. Han var president på 60-70-tal och han blev vald 1968 på just, eller bland annat parollen om att åstadkomma lag och ordning. Men jag är rätt så tveksam till just det argumentet, och inte minst då för att Nixon var ju en motkandidat. Han var ju opposition när han kandiderade, medan Trump har nu suttit vid makten i snart 4 år. Och då är det väldigt svårt då att göra ett argument att jag kommer bringa ordning och reda när man uppenbarligen då har misslyckats med det. Och jag vet att du också har lite tankar och spaningar kring det här, Axel. Vad hade du tänkt säga?
Ja, en första sak jag kommer att tänka på är, du nämner det här, ditt resonemang, det som kallas för original sin. Jag kommer också att tänka på någonting som Robert Kaplan, som är en väldigt framstående amerikansk strateg och historiker, som ofta skriver om USA och USAs roll i världen. Någonting som han har skrivit, och han pratar just om det här inbyggda moraliska dilemmat i den amerikanska identiteten egentligen, men framförallt då i utrikespolitiken. Och han skriver om hur det land som gjort så otroligt mycket gott för världen, och det land som är grundat på många sätt ur tanken om frihet, ändå till så stor del bygger på slaveri och ojämlikhet. Hans texter är väldigt läsvärda, tycker jag. Men vi kanske ska säga det också, att jag har funderat mycket kring de här frågorna på sistone. Jag får ju ofta när jag pratar med familj och vänner om liksom politiken i USA och utvecklingen i USA i breda lag, liksom frågor om, ja, du som har bott där, du som har studerat mycket, liksom, hur ska man tänka, hur ska man förstå det här? Och just den här frågan är en fråga där jag tycker att det är så otroligt svårt ändå att liksom förstå hur det här fortlever. Och det är så svårt att, även om man vet liksom landets historia, så tycker jag att det är så oförklarligt på så många sätt att det här lever kvar. Men jag har i alla fall hört av mig till många vänner Många vänner i USA frågat hur man kan tänka kring de här frågorna i vår situation här i Europa. Och några saker som de har lyft fram är, först kanske man ska säga att när vi pratar om liksom rasism och diskriminering, så är det ju självklart ingenting som bara finns i USA. Vi har det i alla delar av världen och inklusive här i Europa, och det är flera som har sagt att det är liksom viktigt att ta med sig, även om USAs historia och det amerikanska samhället på många sätt är unikt. Men jag har fått mycket tips också på det som man kan engagera sig i, men också vad man kan läsa om man liksom vill lära sig mer av de här frågorna och liksom vill försöka förstå bättre varför det här problemet fortfarande finns. Jag tänker att vi i våra olika kanaler kan dela med oss lite om de lästipsen bland annat. Vi har ju, kanske skulle nämna till början, vi har ett Instagram-konto sen bara ungefär en vecka tillbaka. Jag tänkte att vi kan dela med oss lite av de lästipsen som har kommit in. Vi kan även lägga upp oss på vår Facebook-sida. Så det är väl bara några liksom initiala tankar från min sida. Men jag tänkte att vi kanske skulle titta lite närmare på liksom hur debatten i USA har utvecklats bara de senaste dagarna. Och det är en sak framförallt som jag har lagt märke till. Du var inne på att Trump och liksom Vita huset har tagit väldigt tydlig ställning mot de här protesterna runt om i USA. Presidenten har anklagat de här protesterna för lite allt möjligt. Och det är någonting som han från flera olika håll har fått ganska mycket kritik för. Just sitt sätt att bemöta den här krisen på. En sak som jag tycker är anmärkningsvärt här är att det har kommit väldigt skarp kritik mot Trump från högt uppsatta personer inom den amerikanska militären. Och det är någonting som faktiskt inte är så vanligt. Det som framför allt har föranlett den här kritiken är att Trump för några dagar sedan, det var någonting du syftade till här i början tror jag, när du pratade om militären. Trump gick ut häromdagen och sa att han skulle åberopa en gammal lag från 1807, något som kallas för The Insurrection Act. Och det han skulle kunna göra då är att skicka in aktiva militära trupper för att kväva protester runt om i USA. Och det här är något som har väckt en enorm debatt i USA. Bland annat så har amiral Mike Mullen, som är en före detta så kallad chairman of the Joint Chiefs of Staff, kritiserat Trump. Och bara för att förklara här så är alltså chairman of Joint Chiefs of Staff är den högst rankade militären i USA. Och den mest seniora militära rådgivaren åt såväl presidenten som försvarsministern och den nationella säkerhetsråden. Det är han som sammankallar och leder mötena med det som kallas för Joint Chiefs of Staff, det vill säga cheferna för bland annat armén, flygvapnet och flottan. Så det är en otroligt viktig funktion för hela det amerikanska försvaret. Och det är dock inte en politisk funktion, och högt uppsatta amerikanska militärer, oavsett om de är aktiva eller pensionerade, är ofta väldigt försiktiga med att uttala sig offentligt, just för att de är måna om att bevara bilden av militären som apolitisk. Men Mullen har i alla fall skrivit en artikel nu där han förklarar att han inte längre kan vara tyst i det här fallet. Och att det gör honom illamående, beskriver han. Det är faktiskt det han skriver. Att se presidenten missbruka militären på det här sättet, och att man måste ta tag i rasism och orättvisor i USA. Så vi ser alltså en enorm frustration mot rasism, mot diskriminering inom USA och mot försöken att försöka använda militären för att motarbeta de här protesterna. Man kan säga att Mullen har, vad jag vet, ändå varit ute i debatten tidigare sedan han pensionerades. Jag tror att han har pratat bland annat om vapenbrottet och vapenlagarna i USA. Så att han har ändå, om man ska säga så, någon sorts historia av att ta offentlig ställning. Det som kanske är ännu mer anmärkningsvärt är att den förre försvarsministern under Trump-administrationen, Secretary Mattis, en annan före detta amerikansk general, han har också varit ute och väldigt tydligt kritiserat Trump. Det är om något ännu mer anmärkningsvärt. Det var ju aldrig någon hemlighet att Mattis, som var försvarsminister under en relativt lång period, hade väldigt mycket som han inte höll med presidenten om. Det gällde bland annat beslutet att dra sig ur kärnteknikavtalet med Iran. Och det som till slut fick honom att avgå var Trumps beslut att dra sig, att annonsera att man skulle dra tillbaka amerikanska trupper från Syrien, och framförallt sättet på vilket han gjorde det. Så att alla har väl vetat om att Mattis inte håller med Trump vad gäller allt inom utrikespolitiken. Men Mattis ändå konsekvent undvikit och vägrat att i offentliga sammanhang ta ställning mot Trump. Han har sagt att det inte är hans roll som före detta tjänsteman inom administrationen att gå ut och försöka underminera landets ledning. Men nu har även han kommit ut och tagit väldigt tydlig ställning mot presidenten och kommit med, man får säga, svidande kritik mot administrationen. Så att det vi ser här är att väldigt välrespekterade seniora personer inom det, liksom det militära nu på flera kanter vänder sig mot presidenten. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt, och det skulle kunna bli en sån sak som spelar in inför valet till exempel. Jag menar, Trump har ju väldigt konsekvent visat, signalerat att han värnar om militären som liksom en symbol för USA och amerikansk styrka, och det är någonting som ofta liksom fungerar väldigt bra i valsammanhang i politiken i USA. Så att det här är också någonting som liksom blir intressant att följa, hur vi ser stödet för Trump förändras eventuellt då som ett resultat av den här krisen. Vill du lägga till någonting på det här området, Zeblon?
Gärna, lite kortfattat. Precis, för honom, när han kandiderade 2016 så var ju en del av hans valplattform, en väldigt prominent del av hans valplattform, att han skulle återuppbygga militären efter vad han hävdade var åren under Obama, där det hade skett stora nedskärningar och militären hade bortprioriterats. Det var lite mer komplicerat än så, men så det har skett stora budgettillskott till försvarsmakten under Trumps tid. Men det har också varit en rätt så... Vi brukar ju prata om normer rätt ofta nu för tiden. Och normer kring demokrati och institutioner. Och när det kommer till normer kring civil-militära relationer i USA, så har det varit en väldigt stor diskussionsfråga. Där Trump har tillsatt tidigare militärer på höga poster i sin administration. Mattis, som du nämnde, som var försvarsminister, John Kelly som var först inrikesminister och sedan hans stabschef. Och om man tittar på opinionsmätningar i USA så har de flesta federala institutionerna väldigt lågt förtroende hos befolkningen, med ett stort undantag, och det är försvarsmakten. Och en stor farvåga som finns hos många i USA är att försvaret har blivit något av ett politiskt slagträ de senaste åren. Och det här är då inte bara en kritik mot Trump, utan även mot demokrater som använder militärer för att försöka bygga upp sin egen trovärdighet som politiska beslutsfattare. Men just i det här fallet då, med de senaste veckans protester, så var det var ju protester framför Vita huset i Lafayette Park, som jag misstänker du har, alltså du har varit på den platsen tidigare, Axel. Och de protesterna motades ju bort av polis med tårgas och batonger. Och sedan kom president Trump dit för att inspektera vad som hade skett. Han besökte en kyrka där. Och då så följde försvarsminister Mark Esper med honom, och även den sittande chairman of the Joint Chiefs, Mark Milley. Och Mark Milley hade till och med på sig fältuniform. Vilket höjde många ögonbryn, och så det är en stor diskussionsfråga i USA, och dels då det här om att använda militären mot befolkningen, och Trumps retorik kopplat med att se soldater på gatorna, och de flesta soldaterna är från The National Guard, alltså hemvärnet. Och sen också med att se general Mark Milley gå runt på Washington DC:s gator i fältuniform. Det har lett till stor oro. Och även befarar man misstro mot försvaret. Om det verkligen är en nationell institution, eller om det är en institution som lutar åt ett håll. Och sen också då den här civilmilitära aspekten. Man kan även titta på kritiken mot Trump från Mattis, Milley, jag såg även att tidigare admiral McRaven som ledde räden mot Bin Laden var ute och kritiserade Trump. Och det är ju inte helt oproblematiskt när tidigare militärer blir ledande företrädare för, jag ska kanske säga ledande företrädare, men att de utgör en politisk opposition. Alltså det är inte helt oproblematiskt. Men som du var inne på så har de varit rätt återhållsamma med att komma med kritik för att de inte vill politisera försvaret. Men det är ju en väldigt svår avvägning när man ska vara tyst och när man ska tala ut. Om man läser Mattis uttalande så var det ju, alltså han uttryckte ju en oro för konstitutionen, alltså det mest fundamentala i det amerikanska politiska systemet. Så det kanske motiverar att man kommer ut och kritiserar presidenten. Men det är inte helt, om man tänker på normer, demokratiska normer, är inte helt oproblematiskt. Men vi får se nu hur det här fortsätter. Vi har ju en rättegång som kommer snart mot de här poliserna som står inför åtal. Och jag misstänker att utfallet från dem kommer ha viss påverkan på protesterna. Men sedan blir det också en valrörelse, att det blir en diskussion kring så politik och reformer av inte minst då rättsväsende. För att förhindra sådant här från att hända igen. Men det kompliceras ju av att polisiära uppgifter är ju någonting som inte sköts framförallt på en federal nivå utan mer på en delstats och en kommunal nivå i USA.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, en annan spaning som jag tyckte att det var värt att bara notera här handlar också om USA faktiskt. Det är nämligen så att en kongressledamot från Texas vid namn Sylvia Garcia, hon har lagt fram ett nytt lagförslag till den amerikanska kongressen, såg jag. Den kallas för Climate Change and Hurricane Correlation and Strategy Act. Och vad den i stort sett handlar om är att man vill lägga fokus på det faktum att som ett resultat av klimatförändringarna så ser vi en ökad frekvens av naturkatastrofer. Och framförallt då orkaner, som är ett problem som drabbar USA varje år med otroligt höga kostnader. Framförallt nu i juni och några månader framöver så brukar det vara en så kallad hurricane season. Och kongressledamoten Garcia har då lagt fram det här lagförslaget som bland annat kräver, ska säga nu, om det här accepteras, det här är bara ett förslag än så länge, kräver att presidenten eller Vita huset då var femte år ska förklara hur man arbetar för att motarbeta ökad förekomst av orkaner som ett resultat av klimatanvändningen. Det jag lade märke till i det här lagförslaget är en skrivning som de har lagt till där man även vill förbjuda användningen av kärnvapen i syfte att motarbeta naturkatastrofer och framförallt då orkaner, vilket jag tycker låter helt galet. Men då började jag faktiskt läsa in mig lite på det här, och det var faktiskt så att i slutet av förra året, 2019, så kom det rapporter om att Donald Trump under ett möte med sina säkerhetsrådgivare, där man då pratade om orkaner och vilken skada det skulle kunna göra för USA, att Trump då liksom droppade idén under det här mötet att kan vi inte bara bomba den här orkanen och bli av med den på så sätt? Kan vi inte skicka ett kärnvapen på den och på så sätt göra oss av med den? Och det som var ännu mer intressant var att jag hittade en artikel i National Geographic. Jag tänker att vi ska dela med den sen eller lägga upp den på sociala medier. Där går man alltså igenom historien om den här tanken. Och det visar att tillbaka till 50-talet så har det alltså periodvis kommit förslag från olika myndigheter och forskare om att man ska kunna använda kärnvapen för att avvärja orkaner. Det är ingen bra idé kan man säga, och det är ganska bred konsensus kring nu, och det är därför kongressledamoten Garcia då har lagt in det här i sitt lagförslag, och hon skriver i sitt pressmeddelande att jag trodde aldrig att jag skulle behöva skriva in det här i ett lagförslag, men uppenbarligen behövs det. Så jag tänkte bara att vi skulle flagga det som en liten ovanlig nyhet, och är man intresserad av det så kan man gå in och läsa mer. Men med det sagt, Sebenos, tänkte att vi är klara med våra nyhetsspaningar för den här gången, och vi ska gå vidare till ditt samtal med ambassadör Kai Eide.
Du lyssnar på Utrikespodden, och nu ska vi intervjua Kai Eide som pratar med oss från Norge. Hej Kai!
Hej, det var trevligt att få vara med på ditt podcast.
Precis. Kan du kort berätta till våra lyssnare vem du är och vad din bakgrund är?
Jag har varit i utrikestjänsten i 42 år. Efter att ha varit ambassadör i Stockholm i 2017. Och sedan det så har jag drevet mest med näringslivsfrågor och norsk-svensk samarbete, och så styrordförande i norsk-svenska handelskammaren. Men i de 40 åren jag var i utrikestjänsten så var jag tillsammans 11 år i NATO, bland annat som ambassadör där. Jag har också varit statssekreterare och statsministern och politisk direktör i utrikesdepartementet, och så har jag varit i tjänstgjort för FN någon år och var chef för FN i Afghanistan i 2008-2010. För det också i Bosnien och i Kosovo, och var också där under krigen i 1993-1995. Så jag har en ganska lång karriär bak mig.
Ja, väldigt enormt imponerande måste jag säga. Och det första jag tänkte fråga om, vilket är någonting vi frågar alla vi pratar med som befinner sig i utlandet, det är hur coronapandemin påverkar där man bor. Och så jag är lite nyfiken att fråga hur har man i Norge hanterat coronapandemin, och hur diskuterar man hanteringen just nu?
Det, regeringen slog ju ganska hårt ned på nästan all aktivitet i mars månad. På undervisningssektorn så blev allt stängt, från barnehager och småskolor till helt upp till universitetet. Allt som hade att göra med kunst och kultur stoppade självklart helt upp. Reiselivet stoppade helt upp. Men det var en ganska stram behandling från regeringens sida med ganska omfattande tiltak. För exempel så var det omöjligt att få lov att resa på sin egen hytte och ligga över där från en dag till en annan. Så det stoppade ju också väldigt mycket av det. Påsken för exempel var det ju en liten kris här, för väldigt många ville resa på sin stuga i påskesemester, men det fick man då inte göra. Så blev självklart gränserna stängt som du vet, och det är klart det rammer ju norsk-svensk handel, den rammer samarbete på olika fronter. Men regeringen här har nog uppträtt mycket strammare än i Sverige, mer typ Finland, Danmark. Så är det kanske en ting till jag har lust att nämna, och det är när jag ser skillnaderna på Norge och Sverige, att regeringen spelar här en helt annan roll än i Sverige, bland annat att regeringen själv och statsministern som regel har presskonferenser varje dag klockan 16, flankerat av 2-3, kanske 4 sina ministrar, plus då folkhälsomyndigheten. Så det är liksom en helt annan struktur på hur vi hanterar det här i Norge än det jag ser i Sverige.
Det är jätteintressant, och du har ju en gedigen nordisk bakgrund i din karriär, och framförallt då, eller inte minst, som Norges ambassadör till Sverige. Hur ser du på nordiskt samarbete? Varför är det viktigt?
Låt mig se att jag syns det nordiska samarbetet har liksom varit lite sövnig de sista 10 åren. Det har varit där det nordiska samarbetet hylles i taler och slik från politiker. Men ellers har det ju så har vi levt på det vi byggde upp allerede från 50-talet. Och jag känner väl kanske att vi har inte kommit särskilt vidare den sista tiden. Det har blivit skjutet till side. Det europeiska samarbetet har blivit viktigare. Och det är förståeligt nog, men jag känner väl kanske att vi har haft en tendens till att negligera det nordiska. Det har kostat oss, och jag tror hvis vi ikke nå vender tilbake til et sterkere nordisk samarbeid, så vil det være uklokt. Jeg synes pandemien særlig har vist at vi behøver et slikt samarbeid, og jeg håper at det kan gå. Nå må jeg si at det gledelige er jo at de nordiske utenriksministerne, de samtales digitalt hver en gang i vekken. Jeg ser også at andre ministerer, særlig i forhold mellom Sverige og Norge, må jeg si. Samferdselsministerene, næringsministerene diskuterer ganske ofte. Det er jo da som regel nå de mer akutte problemstillingene vi står overfor i forbindelse med pandemien. Men jeg håper jo at dette danner et mønster som vi kan bygge på også når pandemien er over. Og det har ikke minst å gjøre med alle de beredskapsproblemer som vi har, som pandemien har avslørt i de fleste nordiske land.
Från svensk perspektiv kan det ibland kännas som att det finns en del friktioner just nu i det nordiska samarbetet. Inte minst då nu kopplat till corona, men det har även funnits kring migration tidigare och många andra frågor. Hur ser man på det från ett norskt perspektiv?
Alltså pandemin har ju skapat, vad ska jag säga, det skillnader mellan oss. Det är skillnader i hur vi har tillnärmat oss detta, och det är klart att det är Sverige som är då annorlunda än de tre andra nordiska länderna. Jag ser på antal döda per 100 000 eller per miljon invånare i Norge och Sverige, så är det 10 gånger så många i Sverige som det är i Norge, och det är väl omtrent detsamma i förhållande mellan Sverige och Danmark och Sverige och Finland. Det har ju också ført till att det tar tid å åpne grensene igjen. Og det er klart det er behov for å åpne grensene. Jeg tenker blant annet på grensehandelen, som jo er så omfattende. Det har jo gått ut over svenske kommuner og samhälle, ikke sant, ganske dramatisk den siste tiden. Det er klart det har også berørt samarbeidet på en rekke andre fronter. Så jeg håper jo at vi kan komme snart i en situasjon hvor vi også kan åpne grensene mellom Norge og Sverige, som er den lengste grensen i Norden. Og det kan skje ganske, ganske snabbt, men jeg ser vel for meg at det kan drøye til ut på høsten før det finner sted.
Jeg minns din avskedsmottagning som ambassadør, og det var en veldig velbesøkt mottagning, for du var en veldig oppskattet norsk ambassadør til Stockholm.
Takk.
Og jeg minns hur du sa, vilket, og det er ord som jeg kommer ihåg än idag, at du er ikke lika orolig for den politiska korrektheten som den politiska vulgariteten. Og jeg tyckte det var väldigt kloka ord. Skulle du vilja utveckla på de orden och hur det spelar roll i dagens politiska samtal i Norden och i övriga världen?
Alltså generellt sett så har vi ju fått en mer vulgär samtal. Det är det ingen tvil om. Det är åbenbart sociala medier har spelat en viktig roll, men det har ju varit krafter, ikke sant, både i Norge, Sverige och andra land som nämligen har fördömt den politiska korrekthet. Jag förstår det på hvis det betyder vi må ikke være engstelige for å ta opp reelle problemstillinger. På den måten er jeg enig. Men jeg er uenig fordi det som har skjedd, det er blitt en ton, en giftig tone i det politiske ordskiftet. Og den, må jeg si, synes jeg er trist, fordi det polariserer samfunnet vårt, og når det skjer, så blir det også vanskeligere for politikere å finne løsninger som kan få en bred tilslutning. Jeg ser på situasjonen i dag, for eksempel, så er det klart at vi trenger en lugn tone i den politiske debatten. Vi trenger å komme sammen om en strategi. Det er ganske interessant å se hva som hendte da pandemien brøt løs den første tiden. Det var jo stor enighet, stor politisk enighet i Norge, Sverige, de andre landene, om hvordan man skulle gå fremover. Debatten, det var egentlig ingen diskusjon om det. Nå ser vi at det endrer seg. Vi skal jo ha et budsjett nå for i november-desember, statsbudsjett for 2021, så er det stortingsvalg i 2021, og det er klart det fører også til at det politiske ordskiftet blir enda hardere, markeringsbehovene blir enda hardere, og dermed så blir det svårere å forme en strategi på et tidspunkt hvor det å finne en strategi som kan forene er utrolig viktig. Vi har ikke råd til allerede med klimakrisen, allerede med politiske kriser i mange steder, så kommer da denne pandemien, den rammer økonomien kraftig. Vi skal gå gjennom en omstilling av økonomien i grønn retning, samtidig skal vi gjenoppbygge mange bedrifter som nå enten har gått konkurs eller trues med å gå konkurs. Da har vi ikke råd til at politikerne og samfunnet fortsetter med en så giftig debatt som det vi har opplevd. Vi må forsøke å samle oss igjen og se at nå er det viktig at vi ikke bare står sammen når krisen traff oss, men når vi skal komme ut av krisen. Der tror jeg, husk nå på at alle økonomiene i Norden er rammet. Vi opplever et fall i veksten i bruttonasjonalprodukt. Vi opplever kanskje et fall i økonomiene som sådan. Vi opplever en arbeidsløshet som vi ikke har sett maken til. Vi var her i Norge oppe i nesten 10% i mars måned. Det betyr også at skatteinntektene blir mindre. Det vi skal fordele blir mindre. Samtidig så er kravmentaliteten stor. Og det blir ikke lett da å håndtere en situasjon hvor vi skal gjennomføre en stor omstilling i økonomien uten at vi forsøker å samle oss om en strategi.
Jätteintressant och det finns ju även en internationell dimension när man pratar om samtalston, alltså hur länder och världsledare pratar till och med varandra. Skulle du säga att vi också har sett en försämring där i den internationella politiken och dialogen?
Och ja, det är det i högsta grad, och man vet ju vem som begynte detta här. Det, vi får håpa i november att en vond fyraårsperiod kan vara avsluttet med valget i USA, men det er klart, tonedeget er blitt skarpere, og det kommer ikke til å forsvinne, selv om en mann forlater det hvite hus. Vi må lære oss som nasjoner også å opptre på en annen måte enn det vi politiske ledere opptre på en annen måte. Det vi ser i dag, det er jo virkelig en verden som er delt, og samfunn som er splittet. Og det er virkelig farlig. Den kinesiske utenriksministeren advarte mot en ny kald krig, og det tror jeg han har rett i å gjøre. Vi må finne frem til, det er klart at det er en kraftigere rivalisering mellom stormakter, hovedsakelig fordi det kommer en ny stormakt opp på arenaen i løpet av de siste årene. Og i en slik situasjon så skjer det alltid at det blir turbulens av en eller annen art. Det har historien vist, men nå er det så viktig at vi ikke går inn i en situasjon som er nesten totalt preget av rivalisering og konflikt. Vi må definere områder hvor vi kan samarbeide. Så må vi da fortsette å konkurrere der vi må det, for eksempel når det gjelder handel og økonomi, når det gjelder teknologisk utvikling. Men når det gjelder andre spørsmål som har å gjøre med faren for at det kan bryte ut væpnede konflikter, så må vi virkelig være mer varsomme enn det som har vært tilfellet den siste tiden. Vi har simpelthen ikke råd til det. Og jeg må si, for jeg også minnes at på 50-tallet så hadde vi noe som heter The Missile Gap. Det var amerikanerne som overvurderte den sovjetiske atommakten og atomoppbyggingen voldsomt i løpet av 50- og 60-årene. Det førte jo til også en veldig opprustning fra amerikansk side. Det førte til et utgiftsnivå som i lengden var helt uakseptabelt. Det var jo en av hovedgrunnen til at man gikk inn i omfattende forhandlinger fra børjen av 70-tallet. I dag ser det ut til at forhandlinger ikke er noe populært ord lenger. Den ene avtalen brytes etter den andre. Nå, i dag, vi har ikke råd til et nytt rustningskappløp i dag. Ingen har det. Vi har det ikke. Kineserne har det ikke. Russerne har det ikke. Derfor så må vi komme fram til samtale som kan sikre at vi bruker pengene der vi trenger dem.
Jätteintressant. Och jag instämmer.
Jag vill bara få lov att säga två ord till om det nordiska. För mig så är det nog en inte bara en möjlighet, men det är en nödvändighet att vi utvecklar ett närmare samarbete. Jag tror när det gäller förhållandet mellan Norge och Sverige så gäller det mer än kanske i forholdet mellom noen av de andre nordiske landene. Vi, som jeg nevnte, vi har en lang grense. Vi har en dårlig infrastruktur over grensen, for eksempel når det gjelder jernveger. Det som i dag går mellom Oslo og Stockholm og Oslo og Göteborg er nærmest museumsgjenstander. Det er svårere å komme seg med tog fra Oslo til København i dag enn det var da jeg var ung. Det er klart, vi er seilt akterut. Vi er nødt til å gjøre noe for å fornye den infrastrukturen som finnes mellom Norge og Sverige, men også sørover mot Europa. Det utvikler seg en megaregion der fra Tyskland, Nord-Tyskland og oppover. Danskene har vært utrolig flinke, ikke sant? Med Øresundbroa, nå kommer Femernbelt og tunnelen og så videre. Og vi må passe på her lenger i Norden at vi ikke blir mindre attraktive fordi avstandene relativt sett blir større. Jeg tenker på Oslo for eksempel. Når integrasjonen går raskere lenger sør, så periferiseres Oslo-området. Så vi må her i Norge passe på å henge på når det gjelder andre strekninger mellom Norge og Sverige, så må vi gjøre det samme. Jeg tror det ligger et veldig potensiale fremover i økt samarbeid mellom Norge og Sverige. Det gjelder ikke bare miljø- og klimatiltak, for eksempel smarte veier, smarte havner, smart maritim transport, elektrifisering som sådan. Det gjelder en rekke andre områder. Pandemien har åpenbart at det er stort behov for samarbeid når det gjelder beredskap. Alt dette her må vi se på. Vi må skape en ny norsk, svensk og nordisk agenda for samarbeid. Det tror jeg vil hjelpe oss veldig i å komme over krisen.
Jätteintressant. Og det er noe vi får følge opp i vår podcast, kjenner jeg. Men jeg tenkte gå videre til Afghanistan, der du som sagt var FNs særskilde sendebud til, og det er mye som pågår der just nu kopplet til fredsprosessen, eller om det finns en fredsprosess. Kan du bare kort berätta vad du gjorde som FNs sändebud till Afghanistan? Du skrev ju också en bok om det som jag kan rekommendera. Höjdspil i Afghanistan.
Ja, den är 10 år gammal nu. Borde uppdateras. Men kan man säga, det jag är lite stolt av idag är att jag var den första FNs sändebud som i FNs säkerhetsråd sa vi må velge en politisk vei ut av denne konflikten. Vi kommer ikke til å makte det militært. Det er politiske løsninger som må til. Det var det den gangen ingen som reagerte positivt på i Sikkerhetsrådet. Og jeg fikk negative kommentarer både i Washington, i Moskva og andre hovedsteder. Så etter hvert så begynte det liksom å modnes, og det er klart, i dag så er vi i en situasjon hvor forhandlinger er på bordet. Jeg pleier på engelsk å bruke uttrykket inching forward, Du kan se at det beveges i riktig retning, men det går ikke snabbt. Men det var jo noe av det jeg var stoltest av, må jeg si, i min periode der. Og så var det andre saker. Jeg husker valgen i 2009, da spilte jo FN en helt annen rolle enn FN gjør i dag i å organisere og avholde valgene. Det var meget krevende. Vi kom gjennom det uten stor strid og fikk en løsning relativt raskt. Nå tok det 7 måneder før man kom frem til et endelig resultat av valget i Afghanistan. Så var vi selvfølgelig hovedsamtalepartneren til presidenten, så kunne se han kanskje 3 ganger om dagen. Jeg følte at vi spilte en rolle. Jeg tror den siste tiden at FN kanskje ikke har spilt den samme rollen, det er blant annet fordi afghanerne har tatt over en del oppgaver selv. Slik skal det være. Men det jeg nå håper er at fredsforhandlingene i hvert fall går fremover. Det er ikke sikkert at det gjør, men som jeg nevnte, det beveger seg i alle fall i riktig retning for øyeblikket.
Mycket intressant. Och tidigare i år skrev ju USA med talibanerna under ett avtal som ska dra tillbaka sina trupper i utbyte mot att Al-Qaida inte får en så kallad safe haven i Afghanistan. Vad tycker du om det avtalet?
Jag har ju samtalat med Taliban i alla år. Och det är ett par ting som har stått helt fast i deras hållning. Nu har det varit helt klara, och det är: vi samtaler ikke med Kabul før vi har samtalt med USA. Fordi, det sier, det er USA som har invadert landet, det er de som styrer. Regjeringen er en puppet regime, som det heter. Så dette har vært en klar og en varig standpunkt fra Talibans side. Det er mange av oss som har forsøkt å få amerikanerne til å gå den veien tidligere. Det har de ikke gjort, men nå skjedde det altså under Trump. Det er klart at det innebærer risiko å inngå avtaler om tilbaketrekking når det ikke er kommet i gang forhandlinger om de politiske spørsmålene. Det som nå ser ut til å skje er jo at den delen av avtalen som går på løslatelse av fanger, den ser ut til å bli iverksatt av regjeringen i Kabul. Det ser ut til at vi kan forme nå et forhandlingsteam. Så er det spørsmål da om man også kommer inn i fruktbare forhandlinger. Man er ikke helt der enda, men jeg kan se at bevegelsen går. Om en inte snabbt, så går den i hvert fall i riktig retning. Kanskje er det mulig å få til forhandlinger i juli-august. Det er ikke lenge til. I mellomtiden så var det jo en 3 dagers våpenhvile. Det har vært en litt lavere voldsnivå enn tidligere. Taliban har også sendt signaler på den måten om at de er interessert i å oppta forhandlingene, men vi er ikke der enda. Vi er ikke der enda. Det første møtet har enda ikke funnet sted.
Og det er klart, hvilken roll har fortsatt?
Når de kommer til det tidspunkt, så jeg legger merke til at amerikanerne helst vil ha en fredsavtale innen det amerikanske presidentvalget. Men det er etter min mening en ren illusion. Jeg tror det kan ta et år, kanskje mer, før forhandlinger kan lede til et virkelig sluttresultat i Kabul. Det er mange ting vi skal gjennom i slike forhandlinger før man kan si at nå har man funnet en fredelig løsning.
Og hvilken roll kan internasjonale samfunnet spille? Og da tenker jeg både på FN, men även EU och vi nordiska länder, vad kan vi spela fortsatt för roll i Afghanistan?
Ja, det är ju väldigt mycket upp till parterna i konflikten då. Önskar de sig en aktiv medlare? Det tror jag inte. Jeg tror de ønsker å forhandle selv uten å ha en sterk megler som skal gå imellom. Men det vil være behov for det man kaller en fasilitator, en som bidrar til å få forhandlingene til å bevege seg fremover, hjelper til når partene ønsker det. Det er helt sikkert. Så må vi også fra det internasjonale samfunnet støtte klart opp under disse forhandlingene. Det gjelder ikke minst landene i regionen selv, slik at man kan se at det er forventet av det internasjonale samfunnet at de skal nå fram til et resultat. Så kommer da den dagen da forhandlingen er over, og de internasjonale militære styrkene er ute, og da kommer min engstelse for at når det ikke er noe militære, så forsvinner også den politiske oppmerksomhet, og da forsvinner også de økonomiske bidragene for å få samfunnet up and running. Vi må ikke glemme Afghanistan fordi man finner en fredsavtale. Husk på at mye av det vi har bidratt med til i dag har ikke gitt de resultater vi ønsket, nettopp på grunn av den væpnede konflikten. Når vi har en avtale, og forhåpentligvis voldsnivået går dramatisk ned, da vil de også ha behov for økonomisk, finansiell bistand for å kunne bygge samfunnet i fredstid.
Ja, jätteintressant. Kaide, tack så hemskt mycket att du ställde upp till att vara med i utrikespodden. Jag måste säga att det är alltid lika spännande och intressant att prata med dig. Och du är verkligen den bästa statsministern som Norge aldrig fick. Så tack så hemskt mycket. Och jag hoppas våra lyssnare är mycket klokare efter det här. Tack så hemskt mycket.
Tack för att jag fick vara med.